Religionsfriheten är absolut i den svenska grundlagen. Men hur självklar är den egentligen när det handlar om religiösa minoritetsgrupper? Titta på veckans juridik. Abortvägran, religiös klädsel på arbetet och skolundervisning som inte går ihop med elevernas religion. Ja, hur stark är egentligen religionsfriheten i ett sekulärt land som Sverige? Och hur stark ska den få vara? Det är temat för veckans juridik idag. Och jag hälsar panelen välkommen. Det är Martin Mörk, du är chef för processenheten vid DO, Diskrimineringsombudsmannen. Kavott Silén, du är juris doktor i medicinsk rätt vid Stockholms universitet. Och det är Hans Ingvar Roth, du är professor i mänskliga rättigheter, också det vid Stockholms universitet. Välkomna hit.
Tack.
Jag tänkte börja med Martin Mörk och ställa frågan, hur stark är egentligen skyddet för religionsfriheten i Sverige idag?
Ja, det är ju lite som du var inne på, att det är ju i högsta grad kontextuellt. Det beror lite på vilken situation man talar om och det beror också lite på vilket regelsystem man hänvisar till. Vi på DO ägnar oss åt diskrimineringsrätten som man då kan säga innefattar ett skydd för religiösa uttryck. Men i vissa fall går mycket längre i skyddet än vad som kanske följer av Europakonventionen. Ungefär så kan man säga.
Kavott, vad säger du om religionsfriheten i Sverige fungerar som det ska?
Ja, alltså om man tittar på den rättsliga konstruktionen som Martin var inne på så har vi dels en absolut utformning i regeringsformen men en relativ utformning i Europakonventionens artikel 9. Och då kan man ju tycka att då borde man ju utgå ifrån regeringsformens skydd eftersom att det är ett starkare skydd egentligen. Men i praktiken så blir det nästintill relativt utformat eftersom att domstolarna mindre, alltså man använder den i mindre utsträckning och istället då tittar på artikel 9 i Europakonventionen.
Och de konkreta skillnaderna, om du bara klargör det något här, att i regeringsformen så har vi det utformat som en absolut rättighet.
Ja.
Och i Europakonventionen som en relativ rättighet. Ja. Den praktiska skillnaden av det.
Ja, det innebär ju helt enkelt, om någonting klassas som religionsutövning enligt RF så kan det under inga omständigheter begränsas. Då måste lagstiftning anpassas, man kanske måste anta ny lagstiftning och så vidare. Men om någonting ses som religionsutövning enligt artikel 9, då kan det under vissa omständigheter begränsas.
Okej. Om vi tittar på det utifrån ett bredare, rent mänskliga rättigheters perspektiv som är din specialitet då, Hans Ingvar. Hur ser du på religionsfriheten i Sverige i första hand i förhållande till allmänna och statsmakterna?
Ja, det hänger ju också på hur man definierar religion. Man kan väl säga så här att i den svenska rättspraxisen eller ja, också kan man säga i kulturtraditionerna här i Sverige så definieras religion på ett väldigt snävt sätt. Och det är mycket präglat av just vår religiositet som har varit under lång tid protestantisk kristendom där fokus är väldigt mycket på trosövertygelser. Och praxisen så att säga har kommit i skymundan. Och när man då formulerade det här som att religionsfriheten skulle vara absolut i regeringsformen så det begrepp som jag tror föresvevade var just ett sådant här begrepp som var ganska snävt, alltså när det gäller definitionen av religion. Och det har man ju också sett sen hur det har utvecklats att det är väldigt svårt att få gehör för praxis som så kallad religiös slakt, halal, kosher. Det träder in andra normer som djurrättsnormer och begränsar den här praxisen. Och det är exempelvis inte tillåtet i Sverige med kosher och halal. Och det är ju ett tecken på att i praktiken så är det inte någon absolut rättighet. Och det är det som Kavott var inne på, att det är väldigt oklart.
Om vi tittar på den frågan, då, efter, om inte jag missfel, 1976 års genomgång av grundlagarna så gjorde man, det var först då som religionsfriheten blev en absolut rättighet. Men i praktiken har den alltså då trots allt begränsats. Om vi börjar med dig, Kavott. Mm. Hur kan den begränsas i praktiken? Det är väldigt, väldigt många människor som frågar sig den här absoluta rättigheten. Får man begå brott eller begå gärningar som annars är brottsliga i namn av religionen till exempel? Berätta.
Ja, alltså till en början, det som är problemet med religionsfrihetsregleringen i RF är att vi inte riktigt vet vad religionsutövning är. Det är liksom det första steget. Det finns inte i vare sig lagtext eller i förarbeten till lagen eller i praxis någon vidare definition eller någon vidare förklaring till vad religionsutövning är. Och då innebär det då att man då skiftar till att titta på religionsutövning enligt bland annat EKMR. Och där kan man ju begränsa utifrån vissa omständigheter. Och det är till exempel om religionsutövning i viss enskild fall skulle på något sätt kränka andra personers fri- och rättigheter. Då kan det vara en legitim begränsning av religionsfriheten.
Mm. Vad säger Martin om det här med att det kränker andras fri- och rättigheter? Kan religionsfriheten begränsas utifrån ett sånt perspektiv?
Ja, det är ganska tydligt att i praktiken är det som sker. Och där kan vi säga att vi har ju de här nya domarna som från EU-domstolen, där EU-domstolen tydligt säger att det finns en rätt till näringsfrihet som följer av rättighetsstadgan och att den då ska ges företräde i vissa situationer framför då den enskildes intresse av att kunna uttrycka sin religion. Och då kan man säga att EU-domstolens bedömningar är ju även bindande för Sverige, och EU-domstolen är av uppfattningen att EU-rätten står över svensk grundlag i de avseendena. Så att utrymmet, om man ser från en EU-rättslig synpunkt, utrymmet för Sverige att avvika är ganska begränsat. Då måste man hänvisa då till en särskilt stark konstitutionell tradition och liknande för att kunna göra det.
Och det du pratar om här är de ganska nyligen avkunnade domarna eller avgöranden från EU-domstolen, förlåt mig, om just bärnet utav slöja i olika sammanhang. Och det här inverkar ju på arbetsrätten till viss del.
Absolut.
Och hur förhåller sig det här till den svenska diskrimineringslagstiftningen då, att man faktiskt från arbetsgivarhåll under vissa omständigheter kan förbjuda sina anställda att bära slöja?
Man kan väl säga, och det är väl viktigt att säga, att det här är ju inte så att man säger att det finns en rätt att förbjuda slöja, absolut. Utan det man säger är att man får ha ändå en neutral policy där man då förbjuder för vissa typer av arbeten, de som har kundnära relationer, då vissa uttryck då politiska, filosofiska och religiösa. Man får inte specifikt inrikta sig på ett uttryck för en religion, för då är det inte tillåtet. Så att det är inte så att man säger nu är det okej att förbjuda slöja, men att tillåta kors, utan det man säger, det ska finnas en neutralitetspolicy och den ska vara väl förankrad och den ska tillämpas konsekvent. Man bekräftar också att huvudregeln, kan man väl säga, är att arbetstagare ska kunna uttrycka sin religion, utom då just de här kundnära relationerna.
Kan det här bli indirekt diskriminering även om det inte är direkt diskriminering?
Ja, alltså det skulle jag kunna påstå. Om man tittar på den nuvarande diskrimineringslagstiftningen så kan en neutral utformad klädkod eller klädpolicy direkt eller indirekt då särskilt missgynna en viss grupp av personer. Till exempel personer som av religiösa skäl vill bära religiös klädes. Och då blir det i slutändan en fråga om det här kravet är berättigat. Är det ett nödvändigt krav eller inte? Det är min intresseavvägningsfråga. Och kommer man fram till att ja, det är ett nödvändigt krav, ja, då är det inte indirekt diskriminering. Däremot säger man att ja, men det här kravet, det finns inget berättigat intresse för det. Ja, men då är det ju indirekt diskriminering.
Kan du ta ett konkret exempel på det sista?
Ja, man skulle kunna titta på barnmorskefallet som har varit uppe på tapeten och som Arbetsdomstolen kommer med ett avgörande nästa vecka. Och där har man tittat på det här kravet för alla barnmorskor att faktiskt utföra alla sina arbetsuppgifter. Till exempel också vårdrelaterade, abortrelaterade arbetsuppgifter. Om det kan vara ett diskriminerande, ett indirekt diskriminerande krav i praktiken. Och då har tingsrätten konstaterat att nej, det finns ett berättigat intresse i det här fallet att ha sånt här krav när det gäller barnmorskor att faktiskt medverka vid abort. På grund av att man vill säkerställa en effektiv tillgång till aborten i Sverige. Så det är ett ganska typiskt exempel på ett sånt krav.
Hans Ingvar, du var tidigare inne på att religionsfriheten i Sverige trots allt utgår ifrån den protestantiska, lutherska läran som vi har som grund för vår kultur, åtminstone även om vi idag är så pass sekulariserade som vi är i Sverige. Finns det en risk för, eller upplever du en risk för att när det verkligen gäller, det vill säga när religionsfriheten ställs på sin yttersta spets i form av minoritetsreligioner till exempel, så är det inte riktigt lika högt anseende kring de här frågorna. Berätta.
Ja, alltså det, man kan ju säga att det blir just väldigt brännande när vi tar upp det här med religiös pluralism i vårt samhälle. Och vårt samhälle idag är ju helt annorlunda än början på 1950-talet när då den här religionsfrihetsprincipen blev då, kan man säga, satt på pränt 1951. Och vi har ju utvecklats till ett väldigt mångkulturellt land. Och just när det gäller religion så har det ju varit de största värderingskonflikterna också. Och genom att man också har såna olika uppfattningar om vad religiös övertygelse ska innebära i det praktiska livet. Och vi lever ju också ett sekulärt samhälle, som du säger, där religion inte har tagit särskilt mycket på allvar i det offentliga rummet exempelvis. Utan vi förutsätter att människor har en slags privat religiositet. Och där kan man ju säga att då den lutherska protestantismen och de sekulära grupperingarna, de går hand i hand så att säga. De har inte på något sätt gett något större svängutrymme för andra trosutövare som då tillhör andra religiösa traditioner. Och religion uppfattas just som en privat sak, någonting som man inte skyltar med i offentliga rummet. Så att det är en reflektion jag har kring det här. Sen det som Cavott och var inne på här också kring väldigt laddade fall. Det är ju någonting som det här med exempelvis abortfrågan. Det är ju självklart en fråga som inte bara har varit levande eller laddad, kontroversiell utifrån den här mer ökade mångkulturella situationen, utan det är någonting också som är en mycket laddad fråga inom kristna traditioner. Och så det kan man säga en annan typ av problematik där.
Martin Mörk, när vi hör om barnmorskefallet och abortvägran här, hur ser du på det utifrån ett perspektiv kring diskriminering? Vi har å ena sidan religionsfriheten och å andra sidan en arbetsrätt där en person anställs för att utföra vissa uppgifter. Berätta.
Alltså, vi hade ju det fallet hos oss först innan det kom till tingsrätten, och vi gjorde ju bedömningen att det inte var fråga om diskriminering. Vi bedömde att om det handlar om en central del av arbetsuppgifterna, som i det här fallet att kunna ge abortvård, så fanns det inte det skyddet. Och så gjorde vi också en avvägning då mot rätten till liv då, och rätten till liv och hälsa, som för de kvinnor som söker abortvård. Och vi kan väl säga att tingsrätten har ju byggt väldigt mycket av sitt resonemang på vårt beslut. Så vi anser ju inte att det finns en rätt att så att säga, skydda av diskrimineringsrätten att tacka nej till väldigt centrala arbetsuppgifter. Däremot så kan man diskutera vad som är centrala arbetsuppgifter, och det får man göra från fall till fall. Mm. Till exempel om det serverar alkohol, om det är någonting du ska göra en gång om året på någon tillställning, ja, då kanske arbetsgivaren kan ta in någon annan som kan göra det. Men ska du jobba som bartender och ha problem att servera alkohol, ja, då kan det vara svårt att hänföra sig till ett skydd för diskrimineringslagen.
Vi ska återkomma till det, men jag vill höra, Cavott, du är trots allt jurisdoktor i medicinsk rätt, och frågan kring abort här är ju både högaktuell och i sammanhanget helt central. Berätta, hur ser du på det här fallet?
Ja, men det är precis som Martin säger. Det här fallet har varit väldigt mycket kring, är det diskriminering eller inte? Och inte så mycket kring frågan, är det en begränsning av religionsfriheten eller inte? Så jag tycker det kommer bli väldigt intressant att se hur Arbetsdomstolen resonerar kring de här olika typerna av överlappande regelverk. Fäster man större vikt vid religionsfriheten, eller är det mer en diskrimineringsfråga, eller är det båda?
Ja, vad tycker du själv?
Ja, det är ju båda. Definitivt. Arbetsgivaren har ju ett ansvar att inte diskriminera och vidta aktiva åtgärder. Men det är också en fråga om hur långt för religionsfriheten sträcker sig just på arbetsplatsen i förhållande till hälso- och sjukvårdspersonal som vill utöva sin religion.
Martin Mörk, jag kommer tillbaka till dig, därför att så sent som igår så vann du, eller ni kanske jag ska säga, ett mål i Svea hovrätt som handlade om en religionsutövare som är med i Jehovas vittnen och som vägrade ta ett anvisat jobb av Arbetsförmedlingen därför att det innefattade viss lotteriförsäljning som, så vitt jag förstår, inte är förenligt med hans religiösa övertygelse. Och när han inte tog det jobbet som han blev anvisad, så begränsade man honom i viss ekonomisk...
Han blev avstängd från det här programmet då.
Ja, precis. Han
fick sitt understöd.
Här har du ju liknande situation. En arbetssökande som anvisas ett arbete men säger jag kan inte ta det för att jag har en religion som förbjuder mig att göra det. Och ni tycker då att det är okej. Berätta hur ni resonerar.
Ja, det är ju lite skillnad här, för nu talar vi om Arbetsförmedlingen. Man kan väl säga att för att överföra det här exemplet så kan man säga att det skulle kunna vara den här barnmorskan som är utbildad som barnmorska och Arbetsförmedlingen säger då måste du ta ett jobb som barnmorska och hon skulle då säga nej men det kan jag inte för det strider mot min religiösa tro att utföra aborter. Och då skulle då Arbetsförmedlingen stängt av henne. I princip skulle Arbetsförmedlingen då ha krävt att hon i alla fall skulle ha ställt upp på en intervju med landstinget. Landstinget skulle ta sin tid och ha den här intervjun. Och sen skulle hon då behöva upplysa om att hon inte kan utföra abort. Och det här var någonting som inte vi såg var rimligt. Och att Arbetsförmedlingen har en skyldighet att så att säga anpassa och se finns det andra arbeten som den här personen kan utföra. Och det var ungefär det som man kan säga domstolarna kom fram till. Att ja, Arbetsförmedlingen har den skyldigheten. Sen ska du vara väldigt noga med att säga att det ska vara en skälig omfattning. Jag tror att hade det varit en fråga om en person som inte kunde ta några jobb överhuvudtaget med hänvisning till religion, ja, då hade vi nog ansett att avstängningen var skälig. Så att men det var inte frågan om det, utan här var ett jobb av väldigt, väldigt många som den här personen kunde göra.
Och Singvar, det låter ju här som om det trots allt är tillbaka på det här med våra mainstream normgivning om man med normgivning menar en bredare form utav principer som gäller utifrån det svenska perspektivet. Skulle man ha resonerat så här kring frågor som låg inom ramen för den vanliga svenska moraluppfattningen på religiös grund? Vad tror du?
Ja, det är en svår fråga. Jag tycker att, eller jag anser att de här fallen är ju väldigt olika. Som vi nämnde nu, abortfrågan och Jehovas vittnen. Men man kan ju säga så här också att en arbetstagare eller en person som utbildar sig till något måste ju vara beredd på att göra en rad olika uppgifter i sitt arbete. Det är en kontraktsituation så att säga. Man kan ju alltid säga då att varför valde du den här utbildningen, varför valde du det här arbetet när du var medveten om vad det innebar så att säga. Och av den anledningen kan man ju säga då att det inte handlar om diskriminering. Om jag tänker nu på det här abortfallet. Det är min uppfattning. Men sen är det ju då många olika gråzoner. Det är väldigt problematiskt att komma med några generella svar. Alltså det handlar ju om god vilja, pragmatism från en arbetsgivares sida. Att det finns frågor där man kan ha en större kompromissvilja med därför att det egentligen inte är så väsentligt för verksamheten. Och jag tänker då på alla de här frågorna kring bönetider exempelvis eller viss klädeskodex där man mycket väl kan tänka sig en större pragmatism eller kompromissvilja hos en arbetsgivare. Så att, alltså det gäller hela tiden att vara fokuserad på vilket fall gäller det och vad inverkar det på verksamheten som helhet. Och då tror jag med en närmare analys att man ser att det är väldigt många exempel där man kan ha en mycket större kompromissvilja från en arbetsgivares sida. Och i det här ligger väl då det som du var ute efter här att komma in på så kallade svenska värderingar, det normala så att säga, slentrian mer eller mindre. Att man egentligen inte har lyft de här frågorna till någon större medvetenhet kring religion. Utan man har kört på i gamla hjulspår och ja, men det ska inte vara några särlösningar här utan alla ska göra på samma sätt. Vi ska ha uniformer eller vi kan inte göra några avsteg från det exempelvis. Och i form av religiösa plagg. Och det är slentrian och det skulle man ju kunna kalla för en slags svensk traditionalism då.
Kavot, vad säger du om de här frågorna? Att den så att säga, svenska traditionalismen, där är religionsfriheten väldigt öppen och alla rättigheter. Men när det kommer till de här då, om vi får använda uttrycket lite avvikande minoritetsuppfattningar i religiöst hänseende, så hamnar man ständigt i den här diskussionen. Och just barnmorskefallet är ju så intressant för att trots allt är ju inte kärnverksamheten för en barnmorska att genomföra aborter utan den är ju faktiskt att förlösa barn till världen. Va? Mm. Och kan man inte göra så från arbetsgivarhåll, att man anpassar arbetsuppgifterna utifrån det?
Ja, alltså, det är fråga av flera olika dimensioner. Om man tittar på barnmorskefallen, för det är faktiskt två som har kommit upp till prövning nu, så är det faktiskt en fråga som berör kristna, etniskt svenskar. Många gånger i debatten så lyfts det upp att det här är en fråga som har att göra med den ökande mångkulturalismen i samhället. Det är ett problem som hör hemma med de andra som kommer hit. Men det här är ett exempel på att det faktiskt inte är så. Det är egentligen det är en svensk fråga. Det är en fråga som har dykt upp i Sverige som berör svenskar och inte handlar om någonting som sagt är främmande för Sverige. Så att, det vill jag liksom betona här, att det är inte någonting som bara, även om det många gånger kommer upp det här med muslimska klädesplagg och så vidare, så är det någonting som berör många etniska grupper, många olika former av religioner.
Mm. Ja, Martin.
Jag skulle vilja liksom lägga till det här, oavsett om så att säga, frågan är svensk som man skriver eller historiskt funnits eller inte, så är ju kärnan handlar ju väldigt mycket om den här aspekten med majoritet och minoritet och majoritetsnormer. Mm. En del som du är inne på har upprätthållit av tradition. Det här målet som vi vann mot Karolinska institutet rörande engångsärmar. Ett av huvudargumenten var, så här har vi gjort sedan 30-talet.
En liten paus bara, engångsärmar, det var alltså en kvinna som av religiösa skäl inte ville ha bara armar, vilket är ett grundkrav inom sjukvården av hygienskäl. Ja. Och då föreslogs att man kunde ha sterila engångsärmar.
Ja. Ja, och det var precis så. Det målet har beskrivits som att det handlar om långärmat i vården. Det har aldrig varit frågan om långärmade arbetskläder, utan det var frågan om precis som engångshandskar som man byter mellan patienterna. Och då har man då i Stockholms tingsrätt ansett att Karolinska institutet inte hade vetenskaplig grund för att säga att engångsärmar innefattade någon smittorisk. Mm. Och det var det man kom fram till då.
Kevot, vad har du någon?
Ja, alltså frågan är egentligen det här med Socialstyrelsens hygienföreskrifter där man uttryckligen säger att man ska bära kortärmad av hygienskäl. Om det på något strider mot vissa personers möjlighet att utöva sin religion och av religiösa skäl inte vill bära kortärmad. Men det är precis som Martin säger, att om det finns alternativ som är lika kvalitetssäkra, ja då ska ju det alternativet egentligen väljas.
Mm. Och där går religionsfriheten så att säga före den gängsenorm som man använder av praktiska skäl.
Ja, för det blir ingen konflikt.
Det blir ju ingen riktig konflikt. Alltså skulle man säga att det här handlar om att man ska bära långärmade rockar som gör att det blir svårt att tvätta händerna och som gör att man kanske kan sprida mikrober mellan personer. Ja, det är ju inget snack att det inte var frågan om det. Utan här handlar det just om engångsmaterial som man byter mellan patienterna, man kan rengöra och man tillför så att säga ingen ökad risk. Och det var det som var, så att man kan säga att precis som du är inne på, det är en liten falsk konflikt. Mm. Det beskrivs som att det handlar om långärmar till vården, men det är inte det handlar om. Det handlar om att man ska använda skyddskläder av engångsmaterial. Mm.
Ja. En annan fråga här, Hans Inger, som blir intressant när vi pratar om barnmorskefallet. Hur ska Sverige och den svenska läkarkåren förhålla sig till om Sverige inom kort skulle få en lagstiftning som medger aktiv dödshjälp till exempel? Hur tycker du att man som läkare ska förhålla, inte hur man ska förhålla sig till det, utan hur man utifrån ett arbetsgivarperspektiv ska ställa krav på att läkare ska medverka till att människor vill bli avlivade, för att använda det uttrycket rakt på sak. Berätta.
Alltså det här, nu rör vi oss i väldigt svåra domäner, alltså väldigt svåra frågekomplex. Alltså, och jag skulle nog vilja säga att de här typen av frågor som exempelvis berör dödshjälp, det faller in i en helt annan kategori än frågor kring klädesplagg. Alltså att det är en mycket laddad fråga som många människor är oeniga om, ska jag säga, utifrån skilda religiösa perspektiv och livsåskådningsperspektiv. Och jag kan inte komma med några generella anvisningar här hur beträffande arbetsgivarnas riktlinjer för läkarkåren eller om det är rätt eller fel. Alltså, jag vill inte ge mig in på en sån diskussion. Det vi får se när det händer och om det skulle hända en sån sak. Men jag tror att det är väldigt viktigt att betona att jag tror att alla de här frågorna som vi nu har diskuterat, alltså de är av olika etisk karaktär och innebörd och vikt, så att säga. Och just dödshjälpsfrågan och frågor kring abort, det tillhör, kan man säga, de riktigt laddade frågorna.
Uppenbarligen gör det det, va?
Och det är viktigt att erkänna, tror jag, att här det mänskliga förnuftet eller våra moraliska intuitioner kan gå åt lite olika håll, helt enkelt, och beroende på vår livsåskådning eller religion. Och jag tror att det är betydligt svårare att hitta enkla kompromissvägar i de här frågorna än när det gäller typ klädesplagg. Men det finns ju en tendens i debatten att klumpa ihop alla de här frågorna till en och samma frågekomplex.
Här försöker vi hålla isär dem, och därför så pratar vi om slöjor när det ska pratas om slöjor och om medicinska frågor när det gäller medicinska frågor. Vad säger Kavott om det här om man säger, i andra änden? Det är faktiskt så att vi i länder ganska nära oss har aktiv dödshjälp.
Ja. Exakt. Dödshjälp eller självvalt livsslut, som vi också kallar det i Sverige. Om det skulle bli någonting som är aktuellt för Sverige, så tror jag att vi på allvar måste prata om samvetsklausuler inom vården. Alltså, det är inte rimligt att vi ska då försätta läkare eller sjukvårdspersonal i en situation där de måste agera på ett sätt som när de påbörjade yrkesutbildningen eller tog anställningen inte hade någon aning om att det kunde bli relevant med sådana här åtgärder i vården. Och dödshjälp är, precis som du säger, väldigt laddat. Så där tror jag verkligen att vi kommer behöva diskutera samhällsklausuler på ett helt annat sätt än vad vi gör idag.
Martin Mörk, vad säger du om den här, jag vet, kontroversiella hypotetiska frågan, men ändå, den är inte ointressant i sammanhanget.
Nej, men alltså det är ju klart att det är en skillnad om vi nu tittar på det här barnmorskefallet, där det var väldigt tydligt att i Sverige har vi en stark aborträtt. Det har den här personen varit medveten om när hon har utbildat sig, precis som Hans Ingvar var inne på. Och att hon har, så att säga, inga legitima förväntningar på att kunna få ett jobb som inte handlar om abort. För det ingår i yrkesbeskrivningen. Det är ju en skillnad när man inför en ny lagstiftning som gäller precis de här väldigt, väldigt starka frågor där personer av legitima religiösa skäl kan ha väldigt starka uppfattningar. Och att sannolikt, som Kavott är inne på, så måste man hantera detta på något sätt. Och då är ju diskussionen kring arbetsskyldigheten och möjligheten att kunna säga nej och tacka nej som man skulle behöva titta på. Och särskilt utreda i en statlig utredning. Mm.
Ja, jag ställde frågan till ett justitieråd här för ett antal år sedan. Vad skulle hända om vi införde dödsstraff som sanktion i Sverige? Ja, då skulle jag hoppa av, svarade det justitierådet. För det vill jag inte vara med och administrera. Om vi lämnar arbetslivet för en sekund och går till skola, undervisning. Mm. Som också är högaktuellt i de här sammanhangen. Vad kan man göra åt en elev som av religiösa skäl inte vill, eller vars föräldrar inte vill, att man ska delta i obligatorisk skolundervisning? Berätta, Martin.
Alltså, skollagen är ganska tydlig att det finns en skolplikt och en skolskyldighet. Så att svaret är att det där är lagreglerat. Elever ska gå i skolan.
Men vad händer med den absoluta religionsfriheten som inte kan regleras bort genom lag på det sättet då? Är den...
Ja, och det är ju återigen lite den frågan som vi ställde till Kavott där. Att, ja. Ja, gör man bedömningen efter Europakonventionen, så är det ganska tydligt att det här är en begränsning i lag. Det vill säga att om man säger av religiösa skäl så ska mina barn inte gå i skolan. Och då så skulle samhället säga sorry, det bryr vi oss inte om. Dina barn måste gå i skolan enligt svensk lagstiftning.
Men vi har enligt FNs deklaration för mänskliga rättigheter rätt att ha religiösa skolor, och föräldrarna ska få sätta sina barn i religiösa skolor.
Ja, det är en liten annan fråga.
Men är det en säkerhetsventil för att inte hamna i de här situationerna?
Det vill jag nog inte riktigt spekulera. Jag är inte så bekant med precis de avvägningar som har gjorts där. Men man kan väl säga att precis som i arbetslivet så aktualiseras de här frågorna i skolan, och där aktualiseras också väldigt mycket vilken grad av anpassning kan skolan göra eller inte göra.
Vad säger Kavott om de här delarna som rör just skolan och minderåriga och föräldrarnas eventuella inflytande där? Mm.
Ja, det är precis som Martin säger. Det är ju skolplikten som tas fram väldigt ofta. Jag vill också betona då att det finns ju i skollagen regler som medger vårdnadshavare möjlighet att ansöka om en befrielse från vissa obligatoriska utbildningsmoment. Eller att man utför dem på ett alternativt sätt. Och då är frågan om man kan använda den här befrielsegrunden och hänvisa till religiösa skäl. Och det gjorde man ju i ett fall från HFD när det gäller en judisk familj som menade på att man ville ha hemundervisning för sina barn. Och då menade HFD att för det krävs synnerliga skäl, och då ansåg man inte att det förelåg synnerliga skäl i det fallet. Men det finns ju ändå en viss grund som eventuellt skulle kunna användas som befrielse för, och då skulle man kunna kanske motivera det av religiösa skäl. Men annars är det ju som Martin säger mycket riktigt att det är skolplikten som man...
Vad skulle det kunna handla om för någonting som krockar här i skolan? Är det sexualundervisning till exempel?
Många gånger inom gymnastiken, det gäller simundervisning och så vidare som har tagits upp väldigt mycket.
Det är också våra, just det. Ja, historieundervisning. Ja. Det handlar om ja, biologi, naturvetenskap också. Mm. Och den här debatten kring kreationister, det är ett bra exempel på det.
Alltså kreationismen som då utav vissa religionsutövare menar är egentligen ordagrann tolkning utav vad Bibeln säger om skapelseberättelserna. Och sådär. Fortsätt, förlåt mig, jag avbröt.
Nej, alltså, jag tycker allt det här leder fram till en väldigt intressant sak som också har att göra med FN-förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som jag själv särskilt har intresserat mig för under årens lopp. Det är ju att, om ni kommer ihåg slutet på FN-förklaringen, så när man har då räknat upp alla de här grundläggande rättigheterna, så finns det då en artikel som säger att förverkligandet av en rättighet får inte hota förverkligandet av de andra rättigheterna. Alltså oerhört smart, snillrikt skrivet. Vilket tycker jag visar att det här dokumentet mer eller mindre är ett perfekt dokument. Det var väldigt skarpsinniga personer som skrev det här. Och man kan säga då att man kan inte tänka på religionsfriheten som en absolut övertrumfande rättighet som hela tiden ska ha prioritet, utan man måste se religionsfriheten i sammanhang av de andra mänskliga rättigheterna. Att det handlar ju om att man inte får hota förverkligandet av rätten till en allsidig utbildning exempelvis utifrån religionsfrihetsskäl, eller rätten till hälsa. Och det här tycker jag är en oerhört viktig sak att lyfta fram i de här diskussionerna. Att de här rättigheterna, de ska då ha sin plats. Jag brukar tala om att den mänskliga rättighetsfamiljen, de är alla syskon i en familj, men måste då parera och balanseras mot varandra. Sen finns det då några absoluta rättigheter som alltid är okränkbara. Och det är då rätten att inte bli torterad exempelvis. Och den har ju då också ställning som internationell sedvanerätt. Alla stater ska följa detta oavsett om de har skrivit under en viss konvention eller ej. Och det är några få rättigheter, rätten till liv också. Men för övrigt så är alla de här rättigheterna, rätten till yttrandefrihet, rätten till religionsfrihet, organisationsfrihet, föreningsfrihet och så vidare. De är inte absoluta, de måste ses i ljuset av varandra. Och man får säga att rättigheten till religion eller religionsfrihet får inte trumfa ut andra rättigheter. Och det kan man säga är det huvudsakliga perspektivet i FN-förklaringen.
Vi har Hans Ingvar här berättar om till exempel historieundervisning kan vara kontroversiell för att man helt enkelt inte från vissa religiösa håll instämmer i den vetenskapligt allmänt vedertagna till exempel historieskrivningen. Hur ser ni på det utifrån ett diskrimineringsperspektiv?
Alltså vi ser ju att man, om man då säger att man är en religiös aktör och sen så ger man sig in i verksamhet som arbetsgivare eller som
skolan till exempel.
Som skolan, man har en egen religiös friskola. Ja, då ska man följa den lagstiftning som finns och den läroplan som finns kring det. Och sen så finns ju den möjligheten som Kavott tar upp kring vissa fall. Men i grunden så är det precis också som du säger, Hans Ingvar, rätten, barnens rätt till en allsidig undervisning som vi som stat har en skyldighet att garantera.
Det låter som det faktiskt finns större motsättningar inom det vuxna arbetslivet och inom arbetsrätten än när det gäller skolan, för där verkar svaren vara ganska entydiga, att man ska följa skollagen, punkt slut. Är det så?
Alltså, vi har ju dels man ska följa skollagen, men vi har ju också barnkonventionen och se barnens bästa som vi har en skyldighet att beakta från internationell rättsperspektiv, att tolka just av det. Och då är det just barnens rätt till en allsidig utbildning.
En fråga som har fått stort utrymme i media den senaste tiden var frågan kring att skaka i hand, ta hand, som ju en form av vanlig etablerad hälsningsmetod. Vi tittar på den, Kavott. Vad säger du om den debatten som uppkom? Ska man vara tvungen att ta i hand även om man av religiös skäl verkligen inte vill göra det?
Ja, det var ingen lätt fråga. Men om man tittar på Europadomstolen så har man faktiskt inte avgjort några specifika fall som handlar om handskakning eller underlåtelse att skaka hand som religionsutövning. Det är ytterst oklart om handskakning faktiskt ska ses som religionsutövning eller inte.
Vad säger du, Martin, om det?
Vi har ju faktiskt fattat ett beslut i den här frågan som gäller handskakning, där vi har sagt då, utifrån en diskrimineringsrättslig bedömning, och då är det viktigt att diskrimineringsrätten i vissa fall går längre än vad som följer av den praxisen. Men där har vi ju då sagt att det var en man som sökte arbete som integrationshandledare på ett hem för unga, och som då förklarade att han inte kunde röra vid kvinnor. Och då ansåg vi i det beslutet att han inte diskriminerades, för arbetet krävde just att man kunde beröra både män och kvinnor. Det vill säga, han diskrimineras inte när han inte fick jobbet. Men så uttalade vi särskilt om just handskakningen, att en arbetsgivare kan inte kräva att man ska hälsa på ett visst sätt. Det vill säga att just med att skaka hand eller liknande. Men om man då väljer att hälsa på ett annat sätt, så får man inte göra, så kan arbetsgivaren kräva att man inte gör åtskillnad mellan kön eller baserat på etnisk tillhörighet eller liknande.
Det får alltså inte bli könsdiskriminerande i andra riktningen, så att säga.
Ja, man kan väl säga helt enkelt att arbetsgivaren har rätt att kräva att man inte gör någon åtskillnad baserat på kön eller sexuell läggning eller något annat av grunderna. Så det är väl det beslut vi har funnit då. Att diskrimineringsrätten hindrar inte att arbetsgivaren säger fine, jag ser att du hälsar med handen på bröstet, men då förväntar jag mig att du inte gör någon åtskillnad.
På och gör du det mot alla, så att säga?
Ja.
Hans-Ingvar, vad säger du om de här frågorna? Är det, alltså, det är ett väldigt praktiskt uttryck för sin religionsutövning att till exempel hälsa och inte vilja ta i handen. Är det rimlig inställning? Berätta.
Alltså, här kommer vi ändå på såna här begreppsliga avgränsningsfrågor, kan man säga, som då många gånger är svåra och ser några tydliga riktlinjer från domstolarna. Och det här med att man talar om att en handling är länkad till en religiös tro, att den också har en stark länkning, så att säga, eller koppling. Det har ju många rättsvetare menar ju att det här med handskakning inte, kan man säga, har intimt sammankopplad med den religiösa tron på ett sätt som liknar andra uttrycksformer. Vilket då diskvalificerar redan från första början. Man kan säga att det handlar inte om någonting som är intimt kopplad till den religiösa tron. Så att det är också en väldigt viktig sak att ta fasta på i de här rättsliga diskussionerna, är ju då ställa då den allra första frågan, är den här praxisen just intimt sammankopplad med den religiösa övertygelsen, är det en tradition som har varit långvarig och så vidare, och i det här fallet kan man ju säga att det inte har varit så.
Det krävs att den har varit långvarig. Jag kan väl enligt min egen religion, jag har ju rätt enligt grundlagen att utöva min egen religion ensam eller tillsammans med andra. Om jag har en egen religion som måste, kan den underkännas då?
Ja, alltså, nu kanske jag uttryckte mig för starkt här, men alltså, den ska då, man pratar ju om att det, när man avgör såna här frågor, att det då är en nödvändig beståndsdel i ens religiösa utövande eller att det har någon form av central ställning, så att säga. Och det tror jag är ett väldigt viktigt begrepp i sammanhanget. Och sen hur man då praktiken uttolkar det där. Men i Europadomstolens praxis så talar man ju om koherens i form av den religiösa tron. Att det är en slags sammanhängande helhet. Det kan inte vara vad som helst, så att säga. Och det här är ju inte särskilt precis tydligt, utan det ger utrymme för många tolkningar.
Ja, det är ju två saker. Alltså, dels har vi olika regelsystem, och sen så diskrimineringsrättsligt så behöver man inte göra den prövningen som du pratar om. Utan Där kan man ju till exempel, man kan bli diskriminerad om jag har på mig ett visst klädesplagg som gör att du tror att jag är sikh till exempel. Säg att jag har på mig turban. Mm. Och så diskriminerar mig för att du tror att jag är sikh. Ja, då skyddas jag fortfarande, även om jag inte är sikh. Så man behöver inte se att jag först har den här idén om att jag bär det här av religiösa skäl. Utan man kan säga att diskrimineringsrätten fokuserar väldigt mycket på den som diskriminerar och förövarens syn, medan Europadomstolen tittar väldigt mycket på den som utövar. Så det finns en skillnad där. Sen så kan man ju säga att beträffande handskakning så finns det faktiskt ett rättsligt avgörande där man har dömt då Arbetsförmedlingen för diskriminering när man då stängde av en man som hälsade på annat sätt. Då. Mm. Det var inte riktigt helt klart, ska jag faktiskt säga, om man hälsade på ett annat sätt. Det var lite oklara uppgifter där i den domen. Så det finns en tredje sak som är väldigt viktig och som försvårar saker och ting. Och det är faktiskt från Europadomstolens lite senare praxis från 2013. Det vill säga att det är ganska känsligt att staten i form av domstolar och andra ska föreskriva vad som är religion. Så att man ska inte göra någon sån här grundläggande ingående test, utan det räcker med att den enskilde så att säga själv säger jag uppfattar det här, och ger man någon sån här koherent förklaring till vad det är, så ska staten inte gå in och säga nej, det där är inte religion. Så att jag skulle säga att i en tidigare praxis skulle man kanske ifrågasätta det här, men jag skulle nog säga att idag så skulle det vara svårt att säga att det här inte skulle vara
skönt. Ja, det var lite det jag var inne på i den här diskussionen. Ja. Vår tid springer tyvärr ifrån oss, vi kan prata hur länge som helst om det här, och frågan vidgas onekligen ut i existentiella gränsland. Vi tar en sista runda hur det här nu ser ut i framtiden. Hur kommer religionsfrihet och utifrån ditt perspektiv även diskrimineringsfrågor att ha utvecklats inom, låt säga, 5 år?
Oj. Det man kan säga, en väldigt tydlig trend. Det här är ju precis de här otroligt kontroversiella frågorna som lämnas över till rättstillämpningen i väldigt hög grad. En del regleras i lag kan man väl säga, men väldigt många lämnar man över till domstolar och i vårt fall myndigheter att på något sätt dra skiljelinjen. Och där finns det inte någon så här stark tendens att det kommer upphöra. Och som Hans Ingvar var inne på, så kommer det göras kontextuella bedömningar i de här fallen. Vi börjar få intressant praxis och avgörande, till exempel med engångsärmar. Mm. Vi har Jehovas vittnen och den utvecklingen kommer fortsätta.
Kavotsilén.
Jag håller definitivt med om att jag tror att det kommer fortsätta. Och jag ser ganska positivt på det faktumet att det här kommer upp till ytan, att det blir föremål för rättslig prövning, så att man faktiskt får mer vägledning, till exempel från arbetsgivarens håll. Vad måste jag tillgodose och när kan jag sätta gränser?
Ja, vi sitter här och diskuterar också, så frågan är verkligen uppe till ytan. Vad säger Hans Ingvar om framtiden?
Ja, jag är också optimistisk. Jag tror att allt mer människor börjar inse att de här frågorna med religiös innebörd, de är oerhört viktiga. De är också oerhört viktiga för vår självbild i Sverige. Att vi verkligen upplever mer och mer att vi är ett mångkulturellt samhälle på olika sätt. Vi kan inte längre klamrar oss fast vid någon så kallad enhetskultur. Utan det här är en del av den här processen av medvetandegörandet av den pluralism vi har i vårt land. Och då, genom att religionsfrågorna är väldigt brännande, så kommer de att lyftas upp och diskuteras på ett mer rationellt sätt. Mm. Och det tycker jag mig se tendenser till. Så jag är också optimistisk här.
Frågeställningarna kommer att utvecklas, de kommer att finnas kvar i debatten under lång tid framöver. Vi har gjort våra insatser här idag och jag tackar er för att ni har tagit del av dem. Och jag tackar panelen för att ni kom hit och delade med er av kunskaper, åsikter och erfarenheter. Stort tack.
Tack.